Ja, men tjena och hallå och välkomna till det här lilla underhållssegmentet i vardagen som vi kallar för Svamppodd. Det är avsnitt 497. Avsnitt 500 närmar sig med stormsteg. Det måste vara jättespännande för alla, verkligen. Peter Aunen, det är du och jag idag.
Det är du och jag. Passade att det är 97, för vi ska prata ganska mycket om 97 idag. Ändå, 497. Fast vi ska prata om 1997 på ett sätt.
Okej, okay, ja, då kommer vi... Ja, ja okej.
Okay. Ja. Det är då Fallout släpptes och det kommer vara en...
Ja, okej. Okay. Jaha, första Fallout, kom det 97?
Nej, men. Hände mycket 97.
Jag trodde det första Fallout kom för jättelänge sedan. Ja, typ 90... på NES.
Ja, nästan. När kom SNESen? Ja, det var samma generation, känns det som.
Två, kanske. Jag vet att jag gick på högstadiet och åkte tillsammans med Robert Sundin till Stockholm.
Ingen relation till David?
Nej, faktiskt inte. Inte. Robbe kallades han för. Pappa körde oss till Stockholm så vi kunde gå på tv-spelsbörsen.
Ja, just det.
Så jag kunde byta in mitt Mega Drive mot ett Super Nintendo. För det var liksom, jag var tvungen att åka till Stockholm då.
Börsen.
Det fanns, börsen. Fanns ju inte någon sånt i Uppsala vid den tiden.
När var det här? 92?
Nej. Ja, 91, 92.
Ja, det ser. Ja, där
då. Och vet du hur jag fick nys om tv-spelsbörsen i Stockholm?
Kan det ha varit att det var en reklam i någon katalog?
Nej, annons. Aftonbladet. Okay. Ja. Liten annons.
Ja, det ser.
Hit, pappa, måste vi åka.
Fan. Jag saknar annonser.
Ja. För det var liksom, jag kan åka hit och byta mitt Mega Drive och få ett Super Nintendo istället.
Otroligt. Bytte du rakt av eller fick du lägga dem mellan skillnaden?
Nej, jag bytte ett Mega Drive med 12 spel och då fick jag ett SNES utan kartong,
ja.
I en plastpåse bara tillsammans med Super Mario World.
Okay, ja.
Det kändes så jävla rimligt där och då.
Jag kan tänka mig det, för man var ju lite utanför om man hade ett Mega Drive, liksom Sega. Då var man lite av... Man var inte inne med de coola kidsen då riktigt.
Ja, men jag hade ju ett sånt, för det lanserades innan Super Nintendo i Sverige.
Mm. Ja, rimligt.
Så, ja. Och innan och Mega Drive, det köpte jag för pengar som jag fick när jag sålde mitt NES.
Du gick runt. Du wheelade och dealade tidigt.
Ja, för fan. Fan. Wheelade och dealade.
Ja, men det var det man gjorde.
ja, vad fan.
Fast jag började inte wheela och deala förrän jag skaffade en PC, men det kanske kommer dit då.
Ja, precis. 97.
97.
97. 97. Ja, alltså det självklart kommer du och jag orera om tv-serien Fallout. Så att det kommer bli en del Fallout-snack. Vad det lider i den här podcasten. Men jag tänkte börja prata med dig om helleflundror.
Helleflundror, ja. Har jag inte jättemycket koll på.
Nej, inte jag heller. Men det var för att jag, när jag googlade på Hellebutt.
Ja.
Det är tydligen helleflundra.
Jaha. Jag trodde också det var en annan fisk, men okej, det låter väl rimligt då.
Ja. Och min nu googling, jag skrev Hellebutt och då dök upp en bild på en helleflundra.
Ja,
så det är en ordvits i sig, för jag har ju spelat Harold Hellebutt. Och det utspelas ju i vatten. Just. Där helleflundror brukar brukar.
Här är jag nyfiken på. Jag har många som har pratat om det här spelet, men jag vet i princip ingenting om det.
Nej, men då ska jag försöka förklara så gott jag kan. Okej, okay, kort settingen, storyn, kortfattat, också någonting vi kommer återkomma till. Det händer skit på jorden, va?
Mm.
Och då är det ju då, som jag har förstått det, ett rikt företag som har pengar.
Här med?
Ja, som bygger då en jättestor, ett stort rymdskepp för att ta med sig då människor ifrån jorden, va?
Okay.
För att försöka hitta något annat ställe att bo. Men någonstans på resan så blir det lite knas. Så den här rymdskeppet då kraschlandar på en vattenplanet. Mm-hmm. Men skeppet är ju byggt på ett sådant vis att det är ju inget jättestort problem i sig, utan nu lever de i någonting som jag ändå skulle vilja säga liknas vid ett rapture i Bioshock.
Okay, okay.
Det är alltså ett samhälle under vatten, va?
Det är ingen sån här typ att libertariansk kaosställe som i Bioshock.
Nej, utan Fedora One, som rymdskeppet heter, är ju liksom ganska småmysigt ställe så.
Uh-huh.
Är det ju. Och du iklär dig då rollen som Harold Halibut, som är typ vaktmästare, lite allt i allo på laboratoriet som finns på det här skeppet.
Okej.
Okay. Mm. Och dagarna går ju ut på att gå olika ärenden, och med betoning på gå.
Mm.
För det här är ju, alltså, jag trodde ju först att det här skulle vara ett peka-klicka, ett äventyrsspel helt enkelt.
Det låter ju som upplagt för det.
Ja, men det är det inte. Mm. Utan det här är ett walk and talk.
Okay.
Eller rättare sagt slow walk and talk, för helvete var långsamt Harold går. Men, och jag säger det till folk nu, för det är ingenting som promptas i spelet, men jag spelar ju på Xbox då, och håller man i inkryss, då småjoggar Harold, så då går det lite okay. fortare i alla fall.
Det låter som medvetet nästan, att det är någon slags walking simulator, att man ska suga in atmosfären.
Nej, för det har liksom inte kommit upp i stort sett några prompter använd de här knapparna, utan det är liksom lite lista ut själv. Och att jag fick reda på att man faktiskt kunde småjogga, det var för att jag trodde att jag hade kört fast i ett pussel.
Mm-hmm.
Det är första gången man ska göra rent ett filter till ett typ akvarium eller vad det är.
Ja.
Och då tänkte jag, shit, nu är det här ett så här skitklurigt pussel. Nu behöver jag se mönster här och grejer. Mm-hmm. Och satt och höll på. Och jag bara, nej, jag klarar inte av det här. Så jag YouTube. Och det var liksom inget... Det var inget pussel, utan det var bara det att jag skulle ju bara ha flippat på styrspaken, så jag hade markerat en annan ruta, så trycker jag på knappen så det är klart. Det är liksom inget så här, men det är upplagt när du blir presenterad som ett minispel, att det här ska vara ett pussel, men det var det inte. Men i den walkthrough då såg jag att Harold faktiskt småjoggade, så då tänkte jag, helvete. Och jag hade ju testat massor med knappar, men inte X-knappen då. Men grejen är det, för jag alltså du det handlar om att, ja, men du Harold, kan du gå och göra det här, och så säger man absolut, och så går man till det stället. Det är inte stort skeppet.
Nej.
Jag har låst upp lite, fått tillgång till lite mer utrymmen, men det går ju ganska fort att ta sig från punkt A till punkt B, och det är inte så här att jag har men vad befann sig den personen då heller, utan det är liksom det är smidigt att hitta på Fedora, om man säger så.
Okay.
Men det handlar ju om att gå och prata då med människor och få lite mer information, för det är jättemycket dialog. Och det är välspelat, det är det. Det är mysigt och välspelat. Och sen, alltså grejen med spelet, och det, jag tror att det är därför det har fått den uppmärksamheten det har fått, vilket det förtjänar absolut, men det är ju så jävla snyggt.
Okay.
Det ser ju ut som riktigt, men om Tim Burton gör ett tv-spel, alltså det är dockor.
Ja, men jag fattar.
Det är dockor, fast det är ju inte dockor, men det är liksom väldigt ofta som jag tänker så här, är det här animerat nu, eller är det liksom filmat med faktiska dockor?
Ja, jag ser ju på bilden här, vi har ju en viss vibb av så här tjeckisk dockteater.
Exakt, precis. Nej, så det har ju liksom ett utseende som är otroligt.
Mm.
Och som sagt, det är överlag riktigt bra röstskådespeleri, stämningsfull musik, alltså hela settingen, allting, det sitter. Men det är ju inte så mycket ett spel.
Okay.
Och det är extremt långsamt. Mm. Så egentligen så är det ju mycket med det här spelet som säger att okej, det här var väl fint att titta på.
Mm.
Men det är någonting med spelet och storyn i sig som gör att jag känner att jag vill komma vidare.
Okay.
När jag har suttit med det här, för att spelet, det utspelar sig under dagar kan man säga.
Ja, okay.
Alltså, när du vaknar liksom första, när du drar igång spelet, då står det typ dag, ja fan är det då, 18 000 eller något sånt där, AC, after the crash liksom. Right. Sen är det, promptas det alltid med att nu är det dags att gå och lägga dig, för då stänger ju Fedora ner, när man har gjort de grejerna som man kan göra den dagen typ.
Okej, okay.
Då promptas det liksom att nu är din task att gå och lägga dig. Och så går man och lägger sig och så blir det en ny dag. Men det har liksom hänt så pass mycket intressant i storyn som gör att jag vill ju se vart det här slutar. Jag har ju börjat fått mina aningar liksom, men vad som komma skall liksom. Och jag vill ju veta, har jag rätt eller kommer det komma några andra vändningar i spelet som gör att det liksom blir något helt annat.
Då har de gjort någonting rätt i alla fall då. Att de,
att man precis. Fortsätter. Och sen är det ju så här också att du kan ju, liksom, du får ju main tasks varje dag som du ska göra. Mm. Men du får ju hela tiden valfria grejer också. Och än så länge har jag känt att allt som jag har fått som även är valfritt, jag ser till att göra dem först innan jag går på huvudgrejerna för dagen, för att jag vill liksom hinna göra dem.
Mm.
För att allting känns så intressant.
Ja.
Ja. Nej, jag gör ju inte sånt. Jag är ju ofta en mainliner.
Okay.
Så att det är någonting mer. Jag tycker jättemycket om det här spelet.
Ja, kul. Men har jag förstått det rätt att alltså man är på en vattenplanet där skeppet kraschar. Alltså finns det fisk-aliens eller något sånt där? Eller är det bara människor ombord på ett isolerat skepp?
Ja, nu ställer ju du frågor.
Aha, om,
som jag definitivt kan svara på.
Okej, men det kanske är spoilers då. För jag tycker att det, för jag hade på något sätt fått för mig att det fanns fiskmänniskor, men så jag trodde att Harold Halibut var en fiskmänniska, alltså att man var någon slags fiskalien. Men då visar sig att det är en människa som heter Halibut i efternamn.
Ja. Okej. Och nu börjar jag tänka så här. Jaha, är han en fiskmänniska?
Jag
kan säga så här. Utanför skeppet så simmar det fiskar.
Okay,
alltså det finns ju liv på denna planet.
Ja, jag trodde bara namnet på karaktären hade något med hur han var att göra. Så här. Okay,
nu när du säger det, vem vet? Det kanske kommer leda till något sånt.
Ja,
nej, men det finns liv på planeten. Och liksom, och det som man får veta tidigt också, liksom själva grejen är att de har skickat upp en boj upp till ytan som ska sända en signal till jorden.
Okay.
För att de ska försöka få kontakt med jorden igen för att se hur det är ställt där.
All right, coolt.
Eftersom de, när de åkte så var det ju piss och skit. Ja, exakt. Så var det. Och liksom, och det, men jag småfnissar, det är roligt skrivet, alltså det är mysigt. Det är ju mer som att det är en interaktiv dockfilm.
Ja,
så är fan. Det liksom.
Så kan ett spel vara nu för tiden. Det är helt
okej. Ja, men, och de små gameplay-momenten som finns, jag menar det där som jag trodde var ett pussel som inte var ett pussel. Även fast de är så otroligt simpla så är det skönt med de små avbrotten liksom. Ja. Ja, men står vid rullband och trycka på det så att rätt sorts sten kommer fram och sen trycka på en knapp för att den ska mosas.
Okay.
Det är liksom det är det man gör. Det är liksom inte något svårt.
Ja, det låter
överhuvudtaget.
Som del av ambiensen också, lite märklig dockteater sådär.
Ja. Nej, men som sagt, och jag menar det är ju på grund av manuset som det faktiskt blir ett spel som jag känner att jag vill fortsätta spela.
Mm.
Annars hade det liksom bara varit någonting som var, men det här var coolt, det var fint att titta på, men nu räcker det. Men jag vill ju se färdigt det. Men jag har ju hört massor med olika, våran kollega Sinton sa att han hade hört att det ska vara upp på 12 timmar långt.
Oj.
Och då känner jag lite så här, Det känns lite väl... Fast jag vet inte. Jag har ju ingen aning vad som händer.
Nej, men i de lugnaste vatten så kan det ju dyka upp såna här saker. Såna här, det känns ju som att, speciellt nu för tiden, kan såna här spel få en jävla vändning. Det kan ju bli vad som helst.
Så är det ju faktiskt. Men det är liksom det tjeckisk dockteater blandat med lite Bioshock. Nej, men alltså, jag får den känslan. Faktiskt. Ja. Men du, vi gör ju en duopodd idag.
Ja, just det.
Och du har ju spelat ett duospel.
Just det. Ja, nej, alltså, jag har i alla fall hunnit känna lite på en snygg segway. För Hearthstone har kommit med en ny stor uppdatering till Battlegrounds.
Welcome to the Battlegrounds. 8 combatants enter. Only one will take the crown.
Det är det här läget som jag spelar helst. Och nu kan man spela med en kompis i det. Så att man är ett lag om två personer och så är det fyra lag i lobbyn. Så det är fortfarande totalt 8 spelare i en lobby, i en match så att säga. Men nu har man en kamrat med sig. Jag har inte testat att spela med det som givetvis är det optimala sättet, att sitta över Discord och spela med någon och kunna ha fri kommunikation och spela med så här. Men jag har spelat med lite random människor och testat det, hur det känns sådär. Så tanken är då att man köper kort och ska spela ut kort på sitt bräde, och sen när det är dags för nästa runda, då slåss korten eller minionsen automatiskt med varandra, då slåss mot random och sånt där, eller slåss mot random fiender som den andra spelaren har, och sen så tillbaka till köpläget, och så ska man köpa nya kort igen och försöka bygga större och större armé.
Nu kan man köper ni tillsammans då?
Nej, det man kan, jag kan köpa, men så kan jag trycka på portalen så kan jag se min kompis bräde, så kan jag se att han behöver såna här. Nu kan jag skicka över, till exempel, jag ser att han har mycket elementals, då kan jag skicka över, jag ser en bra elemental, då kan jag köpa den och så kan jag skicka den till honom för kostnaden av ett extra guld då. Så att man kan liksom, jag har sett lite, det finns olika taktiker, man kan ju försöka satsa på att göra två mellanstarka bräden, eller så kan en vara typ en feeder så att säga. Och så kan man bara satsa på att den ena personen ska ha ett superkraftigt bräde istället, där det är två personer som köper åt en, medan den andra typ försöker get by med lite så här tech-kort som det heter, alltså typ mera kort som kan, som ja, jämnar ut det med lite tricks sådär. Scam kallas det väl i det typ populära ordet för det i Hearthstone, att spela ett scambräde där man har lite så här nesliga taktiker snarare. Och så har den andra jättestora köttiga minions. Så det är skitkul i alla fall. Det som jag tycker är... det finns faktiskt en lustig koppling till Journey här. Av alla spel.
Okej.
Okay. Alltså, för det här är typ nästan det roligaste som jag faktiskt inte hade tänkt på förrän jag testade spelare här. Att det finns sätt att kommunicera med den andra spelaren som inte är över röstläge. Utan du har fyra nya emotes där du kan markera minions på ditt bräde, där det är typ en grön checkmark, ett rött kryss, ett frågetecken eller en portal. Så är det typ så här. Så tar jag gör en portal emote på en gubbe som jag tänker, och sen så efter det emotar jag frågetecken. Så är det liksom, ska jag köpa den här och skicka till dig? Okay. Så ska man sitta och liksom, för du kommer ihåg i Journey att man kunde kommunicera med lite så här bara fast
på sätt, och då gör han en grön checkmark
exakt, och så skickar han till mig. Så det är en jättekul utmaning att försöka haja vad man vill säga till varandra, för ibland är det väldigt svårt också, för man försöker planera framåt så där, att ska jag göra det här nu eller ska jag göra det sen. Ja, alltså det är väldigt utmanande, så ofta så får man bara någon idiot som inte vet hur man spelar och spelar med. Men jag spelade faktiskt med en snubbe som vi kom på första plats, och vi bestämde oss för att bygga ett jättestort bräde åt mig då, för att jag hade tur i början och hittade jättebra Quill Wars, som den triben heter då. Så vi kom igång och liksom fick igång ett jättebra snack med bara fyra tecken kan vi göra till varandra liksom. Och så lyckades vi liksom haja varandra på ett bra sätt och fick en vibe och lyckades vinna matchen övertygande så. Skitkul.
Och sen blev ni vänner på Discord och nu ska ni träffas IRL.
Eller hur?
Så kommer ni gifta er sen.
Jag kör i Hearthstone i streamer mode, så jag inte ens ser vad andra heter, för jag kan bli förbannad av att se ett töntigt namn, så blir jag trigger. Så jag sitter, jag är så jävla kompetitiv.
Jag vill inte spela med den där jäveln.
Nej, men det är som man får stryket av någon snubbe som har något kaxigt namn. Så, gud. Så för mig står det bara typ enemy, alltså den karaktären de spelar, dess namn står det. Så jag kan inte se vad folk heter.
Du har ju en poäng, för heter de någonting coolt och är skitbra, då blir man irriterad.
Ja, blir man ju svinar verkligen.
Men det låter ju som att du behöver ju snacka ihop det med en kompis. Ja, exakt. Mm. Så. Jag kan tänka mig över att kunna verkligen samtala om det.
Jag ska senast på lördag kommer jag att spela. Då kommer en kompis hit, så på lördag kväll så ska vi köra lite. Jag har den här gamla datorn kopplad till tvn också, så kan vi sitta och spela två stycken i samma rum till och med. Då kan man ju bygga några riktiga jävla taktiker, tror jag.
Ja, men precis. När man kan kommunicera till 100%.
Men icke att, förminska det här andra sättet. För det är fan kul att sitta, det är en annan, helt annan utmaning att sitta och försöka kommunicera med någon med extremt begränsade medel. Och det i sig utgjorde ett nytt gameplay-element som jag inte riktigt var beredd på. Sådär. Så det är jävligt kul. Det är fortfarande obalanserat. Det här är ett helt nytt spelläge och det finns lite kort som är lite alldeles för kraftfulla. Och finns
brukar de vara snabba på att åtgärda sånt?
Ja, de blivit bättre. De har senaste åren så har de ibland, om de gör någonting som är verkligen fakt, då kan de komma med hotfixar på typ en dag sådär. Men ibland så håller de sig till ett schema. Jag kan tänka mig att det kommer en fix om 2 veckor eller någonting kanske. Får se hur de kör. Men det är svinkul fortfarande. Jag spelar ju bara kortspel nu i princip. Jag satt en hel helg här och roterade mellan, jag har börjat spela Slay the Spire igen, och sen så spelade jag nya Hearthstone-uppdateringen, och sen så har jag Balatro. Och de bara snurrar. Jag blir trött på ett, öppnar andra, och sen så öppnar det tredje, och när jag har spelat klart det tredje känner jag, då är jag sugen på det andra igen. Det är det första spelet igen. Ett kortspel, allt man behöver.
Ibland är det så. Så snart blir det back to Marvel Snap då?
Ja, fy fan. Det är ingen ånger.
Det finns inte.
Nej, det finns inte på kartan. Det är fan. Åh, gud. Vad bamboozlad man blev. Det är typ det. Ja, alltså bra gameplay är det ju, men alltså det, när man väl fick insikten att det här spelet är ute efter alla mina pengar verkligen, du kommer aldrig vara nöjd.
Så, nej, och man kom ju till den insikten efter man hade börjat lagt pengar på det. För i början, då tänkte man, spelet är så pass bra, det är gratis. Ja. Jag rättfärdigar lite köp nu på grund av det.
Precis, det gör man ju. Skillnaden mot att jag har lagt jättemycket pengar på Hearthstone också. Men där känns det som att man, när det är en ny säsong så köper man den här mängden kort. Då har man lagt 500-600 spänn på kanske det nya, vad heter det, Battle Passet och massor med nya packs och sånt där. Och så öppnar man det, och sen efter det så håller man sig flytande till nästa så här. Men i Snap så var det, du var aldrig nöjd.
Det kändes som att man ville handla
varje dag. Man ville handla varje gång. Nej, fan. Så jävla predatory alltså.
Ja. Ja. Och predatory, det kommer ju från ordet predator, rovdjur. Och rovdjur kan vara farliga. Uh-huh. För jag känner att jag behöver koppla tillbaka till när jag var med på podden senast. Då pratade jag väldigt mycket om Terrorscape, det här brädspelet jag har väntat på i flera år, som jag äntligen har fått nu.
Jaha, okej. Okay. Vad som det kickstarter alltså?
Ja, men precis. Och jag pratade ju väldigt gott om det, för jag tycker väldigt mycket om det här spelet. Men jag nämnde ju då att vi upptäckte att vi hade spelat det fel. Jag har ju i stort sett bara spelat som mördaren varje gång vi har kört det här. Men vi upptäckte ju att, vad fan, för på själva brädet så finns det rutor för tärningar med lås på. Det är så här, men tärningar ska ju låsas. Mm. För du som inte är insatt, Peter, alltså de som ska överleva, när de ska försvara sig mot mördaren, då ska de rulla tärningar.
Ja, ja.
Och slå lika med eller högre vad mördaren har för styrka. Men vi hade ju missat den här detaljen att om överlevare är rädda, om jag lyckas skrämt dem, då ska ju de låsa tärningar och slå mindre tärningar. Men det hade vi aldrig gjort.
Nej.
Men nu när vi har... Okay. Ja, så jag har ju spelat det på hard när jag har varit mördare.
Du har varit nerfad.
Men, Ja, precis. Men nu när vi liksom har gjort slag i saken och spelat spelet mer korrekt, då har det liksom blivit mer balanserat och jag har ju lyckats vinna flera gånger som mördare nu faktiskt.
Kul.
Ja, och det pratade jag inte heller om första gången, så att nu blir det väldigt mycket att jag riktar mig inte mot dig nu, Peter, utan de som lyssnade senast jag var med. För att i spelet så följer det ju med kort så att överlevarna får siduppdrag som vi har använt också, som tillför också en kul grej, för då är det förutom att hitta nycklar eller att laga radion så polisen kommer till undsättning, så har man siduppdrag som gör att man kan få hjälp. Vissa av dem är till och med sådana att då kan du faktiskt lyckas bygga ett raketgevär så att du har ihjäl mördaren och liksom vinner på så sätt. Och även kort som gör att man kan göra det svårare eller lättare både för överlevare och mördare, att man får ett kort i början som ger en liten USP och sådana saker. Okay, liksom. Så att spelet har vuxit ännu mer sedan jag spelade senast. Så att ja, faktiskt.
Det är det här som, jag kallade väl det här spökslottet i chatten.
Exakt, ja, precis.
Det, det är så här, divider. Det ser också lite ut som sänka skepp.
Ja, men det har ju mera likheter med sänka skepp än vad det har med spökslottet.
Ja, men okej. Det här.
Eftersom det handlar ju om att jag som mördare, jag har ju ingen aning om var de andra befinner sig.
Nej.
Men de vet ju hela tiden vart jag är.
All right, ja.
För de har ju min minifigur plus sina på sin sida. Okay. Jag har ju bara min minifigur, så jag vet ju bara vart jag går. Och så behöver jag gå in i rum och leta efter dem och se om de är där. Och när det är deras runda, de gör ju ljud. Så då får jag lägga ut ljudmarker på mitt spelbräde i de rummen det har låtit.
Okay.
Men de kan ju hitta flaskor och sånt som de kan kasta in till rum och såna här saker. Så att, nej.
Fan, det är så svårt att vara mördare, speciellt när de har ju wallhacks också. De ser vart fan du är någonstans.
Jo, men sen är det beror helt hållet på också vilken mördare du spelar. För vissa kan ju gå ner i stealth och då vet de bara vilken ruta jag befann mig på precis då, innan jag gömmer mig så att säga.
Mm.
Sen när det blir när min nästa runda börjar, då berättar jag vart jag är och då kan ju de råka stå i mitt rum liksom.
Mm. Då har du sagt, helvete.
Ja, men det kan du göra. Men jag sa det förra gången också och grejen är den att jag är ledsen att säga det, för att alltså det är en jävla stor prislapp på det här spelet.
Okay. Mm.
Vilket det absolut ska vara med tanke på komponenter och allting. Men det är 1200 spänn för grundboxen.
Ganska kraftigt.
Ja, för att jag, och det säger inte jag nu bara för att jag, alltså när vi kickstartade så köpte vi alla expansioner, men alltså ska du ha roligt med det här spelet en längre tid, så behöver du ha alla expansioner. Mm. Du behöver ha fler mördare, du vill ha fler kartor att kunna spela på, för annars så kommer det bli ganska repetitivt.
Okay.
Ganska snabbt, plus att jag tror att man väldigt lätt både som överlevare och eller mördare kan hitta en strategi för att göra att, ja, men om jag gör så här nu, då kommer jag försvåra för de andra.
Ja.
Det känns lite så, men då när du kan mixa och matcha och ha liksom en uppsjö av mördare att välja bland, då kommer det dröja länge innan det börjar bli samma sak om och
ja,
om igen.
Visst, det är så det funkar. Måste ju finnas content.
Ja, så är det ju.
Ja.
Och jag menar, jag vet inte. Jag vet inte om expansionerna har börjat, om de finns att köpa än. Jag har ingen aning, men en sån, alltså expansionerna, lådan för en expansion är ju en normal stor brädspelslåda.
Okej. Okay. Och då, vad går de lös på också? 500-600 spänn eller?
Jag vet inte. Ah, okay. Alltså, vi kickstartade, vi fick ju allt, det var ju typ, jag tror det var 1700 eller 1800 spänn fick vi allting för. Och nu går bara grundspelet på 1200 i butik liksom. Så att visst, det är dyrt när man kickstartar, men i längden så blir det ju så jävla mycket billigare.
Jo, absolut.
Så är det ju.
Fick ni allt på en gång, men det är inte så att ni får, alltså, ni får skicka det till er, utan ni fick...
Vi fick allt.
Okej.
Okay. Ja. Terrorscape i sig tar ju nästan upp en hel egen hylla.
Okay.
Själv med bara de lådorna.
Ja, det är ett sånt mastodontspel.
Ja. Japp. Men jävla kul.
Ja, det låter ju skoj. Får man kanske testa någon gång. Ta med det till meetup.
det kommer 100%. Det känns som att i kyrkan på meetup, där får vi ha ett terrorscape-bord. För det är ingenting man plockar upp och plockar ner bara sådär.
Nej, okay.
Utan
ja.
det får stå uppställt där hela helgen.
Rimligt. Ja. Bra då.
Men du, 1997.
Ja. Det var då det hände.
Mm. Men innan du berättar vad som hände då måste jag bara kort då få vad jag har för relation till Fallout. För vi ska ju prata om den här otroliga tv-serien, säger jag. I don't want to see tomorrow unless I see. Tomorrow, so they say, will be a lovely day. A bright new sun will suddenly break through. But jag har då spelat 7-8 timmar av Fallout 3.
Mm, okay.
That's it.
På Xbox.
Xbox 360.
Jajamän.
Mm.
That's it.
1997 visste inte jag att det fanns någonting som heter Fallout.
Nej. Det visste jag. Det var ju det var en perfekt storm, kan jag säga, 97.
Mm-hmm.
Det var mycket som hände då som för mig som gamer. Fallout släpptes ju den 10 oktober 97 då.
Mm.
Och vet du vad som hände den 30 september 97? Alltså typ knappa 2 veckor innan Fallout släpptes.
Alltså du måste ha åtanke att det här är året jag fyller 20.
Ja.
Nej.
Det här borde ha impactat dig också. Det var hem PC-reformen, Ludde. Ja, LO-datorn.
Okej. Okay.
Kommer du ihåg den?
Ja, men pappa fick ju en sån.
Ja, vi fick
det, alltså jobb, när pappa fick en dator från Televerket.
Ja, okej. Okay. Var det en sån alltså? Jag vet inte, för att hem PC-reformen är ju så när alla anställda i Sverige, så det var, jag vet inte om det var med LO att göra. Så här. Man fick ju skattefritt låna eller liksom hyra.
Ja,
så här,
bruttolöneavdrag, det vet jag, precis. För pappa fick ju det. Och jag fick internet hemma.
Ja, exakt. Ja. Samma här. Det var då det hände. Leasade man av den där på 3 år eller någonting sånt. Och fick ut. Och då, det hände alltså 2 veckor innan Fallout släpptes. Och 2 månader innan detta vart jag 15. Och fick också en moppe liksom. Så att du kan ju säga, man levlade upp i livet ganska mycket vid den här tiden. Man har precis skaffat moppe, man har också fått spridlans ny dator med Windows 98. Det var 32 megabyte RAM på den jäveln och en 200 MHz Pentium MX-processor här för mig.
Oj, oj, oj.
Det var datorn innan jag hade var en 33 MHz SX processor. Som var stulen dessutom här för mig. Men,
hade du snott den?
Nej, det kanske var att det var lite av stöldgods som vi fick tag på där.
På
den tiden, ja. Men det var en annan tid.
Ja, just det.
Men sen att ha alla de här spelen att spela som kom ut på den här tiden också då, att Diablo kom i slutet av 96. Quake 2 släpptes i december 97, några månader efter Fallout liksom. Och Half-Life kom året efter. Jag har aldrig varit mer gamer än jag var vid den här tiden, tror jag. Och Fallout var ju liksom precis då det kom.
Peak gamer.
Ja, fan. 99 sen så köpte jag också mitt första grafikkort som jag stoppade in i LO-datorn. Då, den här,
oj, hempelsen.
Jag köpte ett begagnat Voodoo 2-kort för min kompis Olle Claesson skulle köpa ett Voodoo 3-kort. Då köpte jag det begagnat på gymnasiet av honom. Så stoppade in den och sen jävla vart det fart på grejerna. Fy fan. Men du kan ju fatta hur nostalgisk man är för Fallout då, när det kommer i den här tiden av livet också. Man börjat läsa mer engelska böcker också. Man fattar språket på ett helt annat sätt. Man börjar läsa fantasyböcker på ganska avancerad engelska och sånt där. Så får man ett spel så här som är texttungt också, kan sitta och förkovra sig. Baldur's Gate kom ju vid den här tiden också. Så det var inte sällan liksom pappa klev upp och skulle åka till jobbet vid 05 och sånt där, och så undrade när fan jag skulle gå och lägga mig egentligen. Så alltså, han undrade nog också vad fan han har gjort egentligen, han skaffat den här datorn till pojken liksom, som bara sitter hela nätterna och knapprar på den där jävla maskinen. Fan vilken tid det var. Men Fallout i alla fall är ju något helt hästväg i betydelse för mig som spelare. Det är det, absolut.
Du har varit med sedan dag ett.
Du. Dag ett, verkligen. Jag fick hem det, du vet, förhållat i Big Box också. Du vet, Big Box PC-spelen. Så där har Storodde med en stor, fin liksom, instruktionsbok och spelet på CD-ROM och allting.
Fan. Vi behöver ju, känner jag, då din topplista gällande Fallout-spelen.
Mm. Ja, det här pratade vi om i streamen med Niklas också, att jag är ju en av de som inte tycker att New Vegas är bäst. Jag har svårt att ranka dem, ärligt talat. Jag tycker om allihopa.
En hot take. Mm. Är det folk som inte är true Fallout-fans som höjer New Vegas att det är det bästa spelet för att man... Jag vet, var det mer lättillgängligt än de andra?
Nej, jag vet inte var den här kulten kring det kommer. Jag tycker att det är ett spel som är typ lika bra som Fallout 3. Jag tycker inte att de är särskilt mycket... De tycker väl att det är... Nej, jag vet inte. Det får de förklara. Jag tycker inte att det är särskilt mycket mer speciellt än Fallout 3. Jag tycker till och med Fallout 3 har mer... Jag tycker att Bethesdas spel är mera Fallout än Obsidians. Så det utspelas i samma universum. Men jag tycker ju om den här grejen med Valtzen och alla de här färgerna och det här checka 50-talsgrejen. Liksom. Ja. Och jag tyckte väl att Las Vegas-grejen i New Vegas kanske kändes lite off på något sätt. Mm. Mm. För någon som varit med från början i alla fall. Men jag tycker nog Fallout 2 är det bästa spelet vad gäller hur jag minns det och hur... Det var så jävla långt och det var så mycket nytt och spännande som hände i det från introduktionen i ettan. Och det är nog det jag spelat mest av dem nästan. Flera genomspelningar. Mm. Men jag tycker om alla Fallout-spel. Alla i Fallout-kanon är kanon. Jag har inte spelat Tactics eller de här jävla... Det kommer något PlayStation-spel här för mig också. Något, jag minns inte vad det heter riktigt, men... lite så halvskumma... franchisade spel snarare.
Men spelade du Shelter?
Lite grann. Det var inte min grej helt och hållet, men jag fattar ändå grejen i det.
Mm.
Så, men så, ja, och när tv-serien nu, som vi ska prata om nu, kom, så jag vet inte, jag är ingen som har förväntningar. Jag går runt och tänker att det ska bli skit istället. Så blir man ju glatt överraskad, och det blev man ju.
Och du undvek väl allt som, alltså...
Ja, visst, jag ville inte titta på några trailers eller sånt där. Nej. Jag ville bara cold turkey, vad heter det? Man går in kall i det, så att säga.
Mm.
Cold turkey något.
Cold turkey, det är väl vad fan...
det är när man slutar med någonting beroende från kallan, det bara rakt.
Eller hur?
Ja, vi ser sluta snusa cold turkey.
Ja, just det. Kall kalkon.
Jävla märkligt uttryck faktiskt.
Ja.
Men ja, vi kan väl säga också att vi kommer inte spoila story eller någonting, men vi kommer kanske prata lite om karaktärer och hur de är och sånt där. Vi vill inte gå in på vad som händer och sånt där, men jag kommer i alla fall... Men det jag har med mig kanske nämna vissa karaktärsdrag i alla fall hos karaktärerna. Mm. Om man är jättekänslig för spoilers, för Gud vet att jag är det.
Mm.
Men ja, du tycker om den. Det är kul att du som inte har nästan någon Fallout...
Nej, men alltså det är som sagt, de där 7-8 timmarna med Fallout 3 och sen, ja, jag spelade ju Fallout Shelter bara för att, oj, ja. Nu var det ett mobilspel och så var det lite kul och sen så märkte jag att det här är jag också dålig på, så då sket jag i det. Men jag menar, jag har ju på mitt kontor på jobbet, då har jag inte bara en utan jag har ju två Fallout posters. En som är reklam för Nuka-Cola och en där Pip-Boy står och gör tummen upp och så vet jag inte riktigt var det står. Ja. För att grejen är den, jag tror inte att det är något annat spel som har en sån setting och ett utseende som tilltalar mig mer. Alltså allt det med musik, allting, det skriker att jag ska älska det.
Mm.
Men problemet är att det är rollspel. det är som är mitt problem. Fan.
Du har inte spelat Fallout 4 alls, va?
Nej.
Fan, ja. Det får tillfälle att testa nu.
Ja, men det var ju det jag hade tänkt göra, så började jag spela Harold Halibut istället.
Okej, okay, ja. Nej, men det har inte kommit än. PS5-uppdateringen kommer 26. Nu på lördag. Mm-hmm. Då kommer det upphottad grafik till PS5-versionen här för mig.
Men inte till Xbox, va?
Det borde det väl göra.
Det vore ju konstigt. Eller så är den redan upphottad på Xbox bara för att se Bethesda.
Skulle det väl kunna vara. Men jag ska inte svära på det. Det kan vara att det är current gen-uppdatering för Fallout 4 kan det vara. Det är lite snygga texturer och sånt där. Mm. Då ska jag igenom Fallout 4 igen, för det är också ett spel jag älskar.
Fast bygger man inte mass med det?
Man kan välja att bygga upp sin stad och lite sånt där och inreda och så. Jag är tokig i sånt, vet du. Jag älskar det verkligen.
Men då måste jag fråga dig. Ja. För när det finns såna element i spel, då blir det jobbigt för mig, för då får jag ju dåligt samvete om jag inte gör det.
Okej, ja. Nej, men så tänker jag får ju också det. Jag tänker att fan, jag måste fixa här, för det bor ju människor här, så kan jag ordna och fixa lite här sen. Men det tar ju lite upp tiden från, eller kanske gör att man har 200 timmar i en save, att man håller på att pilla med sånt så jävla mycket, för att det är väldigt mycket död tid att crafta och gå runt och samla grejer och sånt där för att kunna bygga upp sin lilla stad. Men man kan skita i det helt och hållet också, för bara mainline. Jag tror jag ska försöka göra det lite mer nu också. Men ja, du gillar den i alla fall.
Jag tycker tycker jättemycket om den här serien. Jag har liksom, den har till och med vuxit på mig efteråt. Mm. När jag tittar på den det gick ganska snabbt för mig att gå igenom alla de här 8 avsnitten. Ja. Men sen när det väl fick landa så var fan vad jag gillar den här. Så att jag är på min fru nu, för att hon var väl lite så här, men den här verkar intressant, men hon vill inte börja titta när jag vill börja titta. Okay. Så jag sa det, jag kommer börja, nu kollar jag på den här serien själv, punkt slut. Men jag tjatar ju på henne nu att hon bör se den, för jag ser den gärna en gång till.
Visst, absolut. Den har värde att kolla på igen, bara för att det är så mycket, alltså, som du säger också med den här stilen Fallout har, och musiken och estetiken och allt det sånt där är ju en sån grej som bara är skön att vara i. Att bara sänka ner sig och liksom njuta av. Och vilket är stor styrka hela den här skapelsen Fallout har. Att det bara är trevligt att vara i Fallout. Fast det
är ja, så
super, alltså det är nattsvart verkligen.
Nej, men alltså jag tänker, fan vad härligt att bo i ett valv.
Ja, visst, bara chilla där nere i sin blåa pyjamas.
Ja.
Varför inte?
Ja.
Det beror på vilket valv det är förstås. För att det är
jo, så är det. Och det, Peter, det var ju nytt för mig som inte har spelat spelen. Men det är en grej alltså, att valven är ett experiment och varje olika valv har sin egen grej.
Ja, i princip. Jag kan inte svära på, jag minns inte exakt hur det var i valven i första spelen och så där, men alla är ju unika på något sätt. Och sen så har vi det här vuxit lite med att alla har en speciell take och lite egna spelregler så att säga.
Ja, men för jag ska vara helt ärlig, när jag tittade på serien fram till då liksom när man får veta att okej, valven är lite av ett experiment också, må den starkaste människan överleva, de som vill, den sort av människor som kommer att överleva längst är de som kommer få gå upp och befolka jorden igen, då blev det liksom lite konstigt. Men fram till dess, hela den här tanken på att världen är skit, vi behöver göra någonting åt det, vi börjar om. Då tänkte jag så här, fan. Nej, det är inte jävla, alltså det är inte en jävla dum idé. Liksom.
Nej, när det blir värre och värre på ytan liksom, så kanske man känner för att bara wipe it clean. Men jag förstår det. Jag är sugen på serien också, så det kommer väl att hända. Men kanske inför att säsong 2 kommer. De sätter igång direkt med det där. De producerar saker jävligt fort på Amazon.
Det var ju inte alls många dagar sedan. Då gick de ut med att de har fått klartecken och att det blir en säsong 2. Yep. För att när det väl sändes, då var det liksom så här, vi vet inte. Ja. Men sen var det någon vecka efter då så här, nu har de fått klartecken att de ska göra en säsong 2.
Ja, strålande jävla success. Vad var det? Försäljningssiffrorna på Fallout 4 har gått upp 7500% efter.
Det är sjukt.
Ganska rejäla.
Det är så galet.
Säkert, och det är många av dem är folk som har spelat som köper igen, tror jag, till den här plattformen och sånt där, säkert.
Jo, men det ligger ju på Game Pass, Fallout 4. Okay. Men du kan ju då välja, och nu har de ju haft någon rea så det har inte kostat mycket, men du kan ju då köpa typ Game of the Year Edition eller får massor med tillägg och sånt. Den får du betala för.
Ja, visst.
Men liksom om du bara tar grundspelet, ligger ju på Game Pass, men du kan ju även fast du har Game Pass så kan du köpa spelet liksom för en liten peng. Ja, typ 52 kronor eller något sånt där.
The full experience såklart.
Ja.
Men ja, nej, alltså jag tycker också att den är svinbra på det stora hela. Så här, jag tycker att framförallt så är det ju, Fallout-känslan är ju helt fenomenal. Det är så, alltså de träffar det helt perfekt, är det verkligen.
Men vad var det som hände då, Peter? För jag följde ju dig hela din resa.
I vadå?
När du tittade på, du var ju vänlig och ge oss uppdateringar i redaktionschatten.
Ja, exakt.
Och du var ju otroligt, alltså, du var, var nästan lite jättekritisk till en början, men sen vad var det som hände? Vad var det som fick dig att liksom alltså, så här, nej?
Serien vänder och blir mer intressant när de pratar om valven kanske, och så blir det ju mer, alltså det blir lite nutida politiskt också så där med företag kontra, för att Fallout är ju en historia om 50-talet var ju väldigt speciellt med kommunistjakten och så vidare. Det var alltså super republikanska amerikaner och sen skräcken för kommunismen och så vidare och socialism. Den biten blandas ju in mer och mer också mot slutet där. Och det är ju det som att det tar över, och karaktärerna växer väldigt mycket också i serien som gör att jag det jag störde mig på inledningsvis. Jag hade faktiskt fel om en grej också som jag tyckte var som jag var lite för hård på, insåg jag.
Vad var det?
Det finns ett tillfälle då huvudkaraktären hamnar i ett problem med en Mr. Handy robot. Och där så var det den lösningen hon kommer på där. Jag uppfattade det som att det hände typ direkt det hon gjorde där. Men jag tänkte att alltså det kom på sen att det kan ju lika gärna ha passerat ett par timmar. Och hon hade tid att göra allt det där, det hon gjorde.
Ja, precis.
Så jag uppfattade det som att hon bara svängde ihop något och sen så stack ut och sen gick ut och röjde upp det där direkt. Men det var lite konstigt. Men det finns också en sak som är kvar som jag tycker att de tappade på lite grann. Är att det är som... jag vill börja med någonting bra först egentligen bara. Att karaktärerna som sagt är konsekventa. De beter sig rimligt utifrån sina förutsättningar på ett sätt som jag tycker är imponerande i hur de har fått till det. För att om du är som Titus eller Maximus är uppvuxen i en religiös kult, så kanske du inte förstår så mycket om relationer och man och kvinnor relationer så att säga. Och är jätte awkward med människor. Och om du är uppvuxen i ett vault så kanske du också är lite socialt awkward som hon är. Och liksom inte är, ja, hon är hennes sätt att liksom vara så här, hon är liksom inte ens förbannad på The Ghoul trots allt han gör så här.
Nej.
Utan hon försöker vara framåt och tro på att alla kan vara goda och sånt där. Och så är det som honom då, en uråldrig vanställd ghoul som behövt mörda och stjäla i 150 år för att överleva, så är det kanske lite cynisk och ganska vidrig så där som den karaktären är. Så jag tyckte att jag stör mig inte alls på karaktärernas motivationer och varför de är som de är. Jag tycker att de känns superrimliga liksom, och det är bra skrivet.
Så jävla bra poäng, Peter. För jag skulle kunna säga av de tre, det är ju tre huvudkaraktärer, så är det ju. Och Titus Maximus då, han är ju den karaktären som han skulle ju kunna ha blivit jättebra och perfekt mot slutet om det hade varit en annan tv-serie, men han är ju den karaktären man hatar mest.
Jag känner för honom väldigt mycket också, för att han är ju jättekonsekvent som sagt, för att han är den han kommer ifrån. Liksom, hans sociala miljö, hela hans uppväxt.
Ja, men det köper jag. Men han är ju ändå den personen av dem som man känner är så här, mest dum i huvudet.
Jo, det är han ju.
Men det är ju för att hans åsikter och därifrån han kommer, hela det är ju korkat.
Ja, precis. Han har behövt vara så där. För att, han är ju i Brotherhood of Steel och som den fraktionen
han är heter. Livets ordare.
Exakt. jag tycker han känns... Så man förstod ganska snabbt så här, liksom, att okej, han är lite weird så där, men det är ju på grund av vart han är uppväxt liksom. Så att det finns en fin liten liksom passus där i arv och miljö också som lyser igenom i serien så. Men det som då saknar motivation i spelet som jag saknar motivation i serien är snarare typ karaktärernas rörelse i världen, och kanske vilket är seriens typ största baksida för mig. För Fallout har ju alltid handlat om att resa runt mycket. Man är väldigt där på kartan, man tittar på kartan och måste planera lite hur man rör sig. Vart man ska utforska, kan jag gå dit, är det farligt här, varför är jag här, har jag ett uppdrag här, och markers och sånt där. Så att, i serien så är det ständigt återkommande att karaktärerna bara dyker upp bekvämt där för manus skull. De liksom ramlar över varandra nästan i en serie av lyckliga sammanträffanden och bara dyker upp plötsligt. Och det är som, de hade faktiskt kunnat använda sig av en världskarta här på något sätt och liksom på något sätt presentera det här närområdet de är i ruinerna av Los Angeles, och liksom försöka binda ihop karaktärernas resonemang och motivationer med hur de rör sig i världen. För att du har ju en karta i Pip-Boyen liksom. Om du tittar på din vänsterarm så finns det alltid en kartfik.
Hon gör ju det.
Ja, visst. De hade kunnat använda det mer och bara säga, varför dyker The Ghoul upp här helt plötsligt? Han är bara där för plot convenience. Man har aldrig fått höra hur han resonerar, varför han är där. Han bara dyker upp. Och sånt är så jävla störande för mig. Det är ett stort missat tillfälle, dels för att använda kartor och sånt där mera som är viktiga för spelet. Men man sitter också liksom förbannad över hur slappt det känns.
Ja, och sen, jag vill ju lägga till där också att det här Wasteland vi får se i serien är ju otroligt mycket hemtrevligare än det som är i spelen. Utan det är liksom så här, nej, det är inget, du kan ta en lång promenad, det kommer vara lugnt.
Ja, exakt. Nej, det är inte så att de springer på några centaurs eller supermutants, liksom. Det är bara sånt där. Men så tycker jag också att man märker att de har filmat på samma ställen och använder samma resurser ofta också. Att, när de går med från ett ställe till ett annat, så känns det som att de passerar genom samma område och öken.
De har bara flyttat kameran till en annan vinkel.
Ja, men exakt, en annan vinkel, och sen så kanske har de någon typ resurs där, men det känns som att kanske, men det där är petitesse, förutom kanske det här med hur de bara dyker upp för plot convenience. Men goda sakerna väger ju upp med råge, som sagt. Alltså, det är de har precis rätt, den här skruvade Fallout-känslan.
Och applåderar ju våldet.
Våldet är otroligt bra. Precis som det ska.
Ja, men det är som du ska. Det är liksom lämmar flyger. Alltså det är
dråpligt. Är ju Fallout är ju roligt blodigt i Fallout liksom. Superviktigt då.
Ja. Nej, det här känns som att det har den har ju exploderat. Jösses.
Ja. Men, jag är faktiskt jätteglad att de fick till det så här, men det är inte så konstigt egentligen. Det är ju liksom Jonathan Nolan, och så är det dessutom han.
Jag visste inte att Christopher Nolan hade en brorsa som också var regissör.
Nej, det är lite speciellt. Han har ju gjort en hel del ganska bra grejer ändå, tror jag, för mig.
Har han? Alltså, det var första gången jag bara, va? Och då tänkte jag, det är helt sjukt att det är hans brorsa.
Det är faktiskt lite sjukt att han, men egentligen nepotism funkar väl så också, antar jag, att
jo, men han är ju begåvad också, det är ju uppenbart.
Jo, det är fan, ja. Han har fått mycket hjälp av Todd Howard också, men ja, sen visserligen.
Ja.
Vi ska se, vad har han gjort, Jonathan Nolan? Vi ful googla lite här snabbt. Helvete, så hittar jag inte namnet på honom. Där. Han är writer på brorsans filmer också, tydligen, då, Memento, Prestige, Dark Knight Rises och Interstellar. Men han har regisserat Westworld, The Person of Interest.
Just det! Gjorde han alla Westworld-säsonger, eller var det bara vissa avsnitt?
13 avsnitt skrev han och regisserade 3.
Ja, måste. Och då är min killgissning att det är typ första säsongen och kanske några avsnitt på andra. Ja. För sen blev det ju skit.
Alltså, det blev så. Ja.
Ja, första säsongen av Westworld var otrolig.
Ja.
Jag såg inte ens klart säsong 2. Jag vet inte hur många säsonger det har kommit. Jag skiter fullständigt i Westworld.
Stjärnan då? Visst är det Walton Goggins som är bäst, va? I The Ghoul.
Ja! och där har vi ju en skådespelare som det allt man har sett honom i.
Han är så otroligt prolific också. Han gör ju saker hela tiden.
Jo, och han gör så mycket. Han gör ju, alltså min första riktiga kontakt med honom, det var ju i Sons of Anarchy. Var det ju.
Det kanske det är.
För mig var det. Sen har jag säkert sett honom i någonting innan, men det var liksom första gången som jag bara, men helvete, det här är ju en otroligt talangfull skådespelare. Och det var ju inte enbart för att han hade jättestora bröst i sånt som är okej. Utan han var ju en bra skådis också.
Okay, ja. Jag tror det för mig var det nog The Shield snarare, och det var ganska många år innan, tror jag.
Just det, den har inte jag sett. Är det en tv-serie som är värd att se?
Det är det väl ändå, det är en snutserie.
Ja, så. Ja, det är en riktig snutserie.
Riktig snutserie.
Om den hade gått på 80-talet, hade min pappa tittat på den då?
Utan tvekan. Han tittade säkert på The Shield, den andra killen i The Shield, som gjorde den här Scally, eller vad den heter. Också en sån här lite mer klämcheck-deckarserie.
Vad fan hette det? Vad fan hette det på svenska? NYPD Blue. Det har ju världen... Snuta... Vad fan heter den?
Just det, New York någonting.
Snutar som koll. Vad fan heter den?
Hade det ett svenskt namn, NYPD
ja!
Blue?
Ja! Inte hallå snutar. Snutar, snutar som... Nej, vad fan. Jag måste googla NYPD Blue, svensk titel. Snutar som jagar, snutar... Oh, fan. Svensk.
Den serien jag pratade om heter The Commish på engelska. Men jag tror att den heter Scally i svenska.
På spaning i New York heter
den. Ja, just det.
Ja, men det finns någon också som heter Snutar någonting.
Ja, men lät lite faktiskt konstigt skulle heta så, för det är en seriös serie liksom.
Ja, på spaning i New York.
Ja, nej, men det är en snutserie, ja. The Shield. Jag tycker att den är hygglig. Det är ju fan 7 hela säsonger, så att, finns väl där också. Men inte alls, det är ju inte ett mästerverk sådär.
Men du höll ju undan allt för material, alla trailers och sånt där. Mm. Har du inmundigat någonting nu efteråt? Liksom intervjuer med ensemblen och sådana saker?
Ja, lite på YouTube bara. Kollat när man svarar på mest googlade frågor och den där
Sådana grejer. Liksom. Och då tycker man ju om dem ännu mer.
Ja, så är det ju alltid. De sitter bredvid varandra och är klämkäcka. Så
det är en trio som har haft riktigt kul när de har spelat in det här.
Ja, men det tror jag absolut.
Och någon som njuter över att ha varit med i Fallout, det är Kyle MacLachlan.
Ja, verkligen. Fan, han borde varit med i mer av de där. Oftast är det de där tre man säger. Men Kyle, ja, hans Instagram är ju ett testament till hur kul han tycker det är med Fallout.
Ja. Det är alltså
han tycker ju om sitt jobb allmänt bara, Kyle. Ja. Jag tror att han är en positiv människa.
Fan vad han har åldrats med värdighet. Alltså efter tredje säsongen av Twin Peaks så känns det som att han fick ett uppsving i livet och blev skitsnygg helt plötsligt. Efter att ha varit typ en åldrad Agent Cooper. Nu är han en jävla hunk.
Ja, alltså, inte nog med det. Han är, under lång tid så är han ju Dougie Jones dessutom. Lite så och sen så får han en glow-up som fan när han får bli en Coop igen.
Mm. Ja. Nej, det känns som att unisont också, jag tror att vi pratar för alla på riket, har väl tyckt om det de har sett av Fallout.
Det är en superhög kvalitativ tv-serie. De har lagt ner rätt folk som har Todd Howard med och styr upp allting. Det är en bra regissör och manusförfattare med. Skådisarna är kanon. De har fått in känslan perfekt. Det är väldigt små saker som egentligen på det stora hela man stör sig på. Sådär. Men jag tycker också det är trist alltså, att man inte kan tänka på kontinuitet för mig. Är ett tecken på att man inte liksom bryr sig tillräckligt mycket. Och jag tycker man ska bry sig så in i helvete om Fallout. För att det är så jävla viktigt.
Men alltså, och det är ju faktiskt, alltså, man tänker på det här, sitter vi och pratar om tv-serien Fallout och hyllar den. Och jag menar, det är ju inte jättemånga år sedan jag och Tom drog igång AFK podcast för att tv-spelsfilmer är, och allt som är baserat på tv-spel är så jävla dåligt. Så då tänkte vi att det här gör vi en rolig podcast på och titta på skit.
Är det något som har hänt nu med Last of Us och den här serien?
Ja, jag vill bara säga till det. Jag vet ju att Linus Svensson, våran kollega, han tyckte inte speciellt jättemycket bra om Halo-tv-serien. Okay. Jag som har uppskattat spelen och tycker att det är coolt att se Master Chief härja. Jag tyckte den var ganska bra och jag har nu tagit tag i säsong 2 efter många om och men, för att när den väl började landa, att säsong 2 drog igång, då bara såhär, orkar jag? Men nu har jag liksom köttat, så jag har sett halva säsong 2, då är det såhär, nej, jag tycker jag gillar det också liksom. Så att man satsar ju på ett annat sätt.
Det finns mer pengar i det också, så att det är rätt sorts publik nu också. Det är ju oss man ska göra tv-serier för, vi som inte orkar spela spel så jävla mycket längre heller också, för att återuppleva.
Men vad tror du om Jack Black som Steve i Minecraft då?
Ja, du, herregud. Det där känns mer åt skitfilmerna som jag, alltså det här, att det blir mer för, jag tror att det blir mer en barnfilm, lite som Super Mario-filmen blev.
Jag är så här, jag förstår ju liksom inte hur de ska få till det, för det ska vara en live action film.
Ja.
Jag fattar inte.
Nej, liksom, det är ett jävligt intressant koncept dock. Det är att göra lite så här mer seriös. Han bara vaknar i en skog och sen så bara fan, så måste man bara klösa ner ett träd för att göra något verktyg och så bara gräva jorden efter resurser.
Jag vill bara säga till uppmärksamma lyssnare nu, om de så här, nu lät det i hej då, i bakgrunden, och det var Åke som sprang in i min ljudstudio. För hans gosedjur är här inne.
Ja, vad fan, klart han måste hämta sina grejer.
Ja, eller hur? Så är det ju. Nej, men det är väl det. Det är väl Minecraft. Sen kommer jag inte på. Alltså, det är jättemycket som är på gång ju.
Ja. Det finns en jättestor styrka i tv-spel. Om man tar det på allvar så finns det jättebra narrativ att göra saker av.
Men där är ju en sån sak för Landon. Han sitter ju och spelar igenom Red Dead Redemption 2 nu för första gången. Och är ju verkligen på sluttampen nu. Han pratar jättemycket med mig om hur jobbigt det är att... Han bara, jag fick upp nu att nu kan inte Arthur bli smalare.
Nej.
Nej, det kan han inte. Nej. Han hostar hela tiden. Han ska ju dö. Ja, det kommer han. Men han har ingen aning om...
Nej,
han
vet ju, hela...
han vet inte alls vad som händer efteråt sen.
Nej, John Marston's kapitel kvar också.
Ja, men precis, och det är det som är grejen, för jag drog igång min spaning, och då är den spaningen, då är det ju John.
Mm.
För Landon satt med då, men han reflekterade inte över det. Han trodde nog att det var liksom fortfarande Arthur. Han, så. Men han sa det till mig senast idag vid middagen, att fan, Red Dead Redemption 2, jävla cool film det skulle bli. Ja. Men alltså vissa... Jag vet inte om jag liksom skulle vilja liksom se Red Dead Redemption som en film. Däremot kanske en tv-serie som bara heter Red Dead. Och så kanske typ karaktärer från spelen bara... De ska inte spela huvudrollen, utan det är kanske någon man träffar på i något avsnitt eller något sånt där. För Vilda Västern funkar ju alltid.
Det gör det ju. Men det som är grejen med Red Dead, det är ju alltså, att för mig är det tidseran snarare än karaktärerna och att det är västerns där, utan det är liksom att det är 1900-tal, att det är början av 1900-talet som är så jävla kritisk tid. Jag håller på och på tal om det, nämnde jag tidigare också att jag håller på att kolla på Boardwalk Empire för första gången.
Precis.
Nu. Och alltså, sen efter att ha sett Killers of the Flower Moon också nyligen, och alla de här filmerna som utspelar sig, filmerna serier som utspelar sig i USA i början av 1900-talet, att Red Dead är ju liksom början utav allt det här. Det är precis det. Pinkertons kommer in, och sen så 1919 kommer ju The Wallstead Act då, alltså spritförbudet 1919. Och så börjar ju allt med smugglingen och sånt där. Och det finns delar i Boardwalk Empire säsong 2 där de är lite mer ute i skogen, och det är så här typ, det blir någon slags hold-up på någon spritleverans ute i skogen. Där, du vet de här första bilarna liksom, som har cykeldäck och plåt runt så kommer rullande. Och allting bara känns så jävla... Alltså, det här skulle kunna vara Red Dead Redemption.
Ja, men det är,
för det är ju den tidseran liksom.
Du har inte sett Peaky Blinders?
Nej, några avsnitt lite här och där. Och det är ju också, fast England då. Och de håller också,
ja, exakt.
Håller på att blanda ihop det också. För även i Boardwalk Empire ser ju mycket irländarna och sånt där viktiga också. Och det är inbördeskriget. Alltså det är så jävla mycket som händer. Så fan, jag vill snarare ha mer spel från den här tidsserien. Och jag vill ju ha ett Red Dead 3.
För grejen är den, jag 1919. Har ju svårt. Jag menar, de gick ju från... Nu vet inte jag när Red Dead Revolver utspelar sig, det har jag ingen aning. Jag vet inte ens, har det någonting med Red Dead Redemption att göra överhuvudtaget?
Jag vet inte om de hänger ihop alls faktiskt. Nej. Det var ju ett helt annat typ av spel.
Jo, men om vi liksom, för jag menar, Red Dead Redemption 2, då backar de ju bandet så det utspelar sig innan Red Dead Redemption. Ja. För annars så skulle de ju ha varit liksom långt in på 1900-talet. Och då är ju liksom, så de har ju två vägar att gå, Rockstar, om det ska komma en trea.
Ja.
Och det är ju att backa bandet ännu ytterligare så att du får liksom...
Ja, verkligen western då, men då är det nästan typ inbördeskriget skulle vara coolt också.
Ja, jo, men alltså det blir ju liksom... Så då, eller om man liksom då tar liksom fortsätter där ettan slutar liksom.
De har ju redan grävt sig in i det där i Saint-Denis till exempel i RDR 2 med, alltså du har ju liksom, vad heter det? trams, spårvagnar.
Fan, ja, precis. Mm. Precis.
Spårvagnar och liksom gatubelysning och liksom stora städer och liksom bordeller och allting ser ut som början av 1920-talets New York.
Men finns risken då att det blir liksom ett maffia istället?
Ja, men det är det måste bli. Det är den naturliga grejen, för det är det som händer. Men att Red Dead Redemption blir en brygga till det första GTA-spelet 1925.
Det var precis det jag skulle säga nu, att de ska liksom bygga ihop dem så att det visar sig att Red Dead och GTA, det är ju samma universum.
Ja, varför inte? Ja. Så, det skulle ju vara briljant. Alltså, med dem, för att de har obviously gjort så jäkla mycket efterforskningar i USAs historia när de gjort RDR2. Och att bara fortsätta bygga på det till... För mig, jag är ju tokig i 1900-tals historia. Jag tycker att det är det coolaste som finns första 50 åren utav 1900-talet.
Men, visste du om att Coca-Cola hade det lite trögt till en början? Vet du när Coca-Cola blev populärt?
Nej.
Under första världskriget.
Ja, det ser jag. Ja, de började väl 1800-talet någon gång där i slutet.
1887.
Mm. Nej, men.
Och 1987, 100 år senare, då stod Lotta Engberg och sjöng Fyra bugg och Coca-Cola i Melodifestivalen.
Ja, det är snyggt där. 100 år. Ja. Han är så mycket. Fy fan, fint. Ja, nej, men nog om det då. Man kan ju drömma om sånt där hur länge som helst. Alltså, men det finns ju bra stories att berätta, kan man ju säga.
Jo, det gör ju det.
Om man lägger ner manken till.
Vare sig om det är liksom Rockstar eller om det är en serie på Prime om atombombsexplosioner, eller om det är om en snubbe som heter Helleflundra i efternamn. Alltså, stories finns precis överallt. Har vi konstaterat idag, Peter?
Ja.
Ja.
Med råge.
Ja, det har vi. Twitch.tv/svampriket, Patreon.com/svampriket. Det är de två jävla länkarna jag känner är viktiga. Och sen, kika in på Discord.
Där finns vi, alltså. Ja. Det är väl
dygnet runt nästan.
Mm.
Vår Discord är ju, det är ju mitt go-to-play som jag vill ha film- och spelnyheter nu för tiden.
Ja.
Det var så här, jag visste att det skulle komma en ny trailer för Deadpool och Wolverine idag. Jag har inte gått ut på YouTube, utan jag har gått in på Discord och kolla. Är det någon, för så fort den kommer dyka upp så är det någon som publicerar den i våran filmkanal. Det vet man.
Ja, absolut.
Faktiskt. Jag gick igång när jag såg den trailern, för övrigt.
Ja. Jag har inte brytt mig om Marvel på ett par år nu. Men det bara kommer väl se den.
Ja, det känns som att det kommer vara relevant. Det är ju på flit de bara släpper den filmen i år.
Ja.
För det är ingen av de andra filmerna som står på kö kommer kunna mäta sig med den. Så de bara, vi släpper bara den i år, så får de andra komma nästa år istället.
Ja, det känns väl rimligt.
Ja, det gör det. Jävla Hugh Jackman och Ryan Reynolds. Hatar människor som är så jävla sympatiska.
Det är nästan lite fake, känns som.
Ja, fast jag tror inte att det är det. Fan. Jag har för övrigt bestämt mig, apropå Ryan Reynolds.
Mm-hmm.
Om Wrexham går upp till Premier League, vilket de kommer göra, för så är det skrivet. Alltså,
de har hela Championship kvar. Det är så jävla svårt att spela Championship.
Men har de gått upp i Championship nu?
Nej, det har de inte. Är det League 2, eller?
Ja, jag tror det. Nej, men alltså, det är klart att det, men sista säsongen av Wrexham, då kommer de gå upp i Premier League. Det är så det är skrivet, Peter.
Då kommer det vara 40 säsonger i så fall. Ja. För det är tiden det kommer ta.
Ja, men då kommer jag byta lag.
Okay. Så 80, är 80 år gammal är du. Så då bara, fuck United.
Go Wrexham! Ja. Du, jag önskar dig en fortsatt trevlig onsdagkväll.
Just det, så blir det. Ja, detsamma. Fan. Ja. Och till er som lyssnat.
Ja, tack så mycket.
Puss och kram.
Hej.